Hej Per.
Ja men hej Daniel. Det var ett tag sedan vi sågs.
Det var det. Det är snart ett nytt år.
Ett nytt, ja det är det. Det ska bli kul med ett nytt år. Det
kommer hända mycket.
Då ska vi ses igen. Men nu ska vi ses nu.
Ja, nu är vi i tankarna så befinner vi oss i ett helt annat land än Sverige.
I ett annat klimat.
Ja.
Och andra dofter. För vi ska göra ett avsnitt om Kenya. Vi sa det förra gången.
Vi gjorde det. Vi det. Ja, det är kanske första gången vi håller någonting som vi säger att vi ska göra. Ja, men så det här avsnittet kommer helt och hållet handla om Kenya.
Jätteroligt tycker jag.
Tänker vi. Det kommer handla om ett litet annat land också.
Ja.
Lite kort bara. Jag bara gör en instickare.
Vi kommer toucha på massa olika saker. Men, men kring kaffe och kring Kenya. Och det här är vårt avsnitt nummer 6 av...
7?
7 av... Det här är avsnitt... Och det här är avsnitt nummer 7 av Bara Kaffe. En podcast om bara kaffe.
Precis. Men wow. Då finns det inte så mycket mer att säga än... välkomna till Kenya. All right, Per. Ska du berätta för oss vad vi ska prata om idag?
Ja, men lite strukturen som vi tror att vi ska hålla är att dra en liten sammanfattning om Kenyas kaffe. Och då kommer vi efter det komma in på lite historia, hur det började med kaffe i Kenya och varför och var. Och sen lite hur det fungerar idag antar jag. Och vi kommer prata om produktionen, vi kommer prata om arter och lite kanske komma till framtiden, men det är inte säkert vi når så långt.
Och framtiden för kaffe behöver ju inte vara så ljus.
Nej,
som
precis.
Alla inte, ja, som folk inte reflekterar över. Men nej. Vi kanske hinner med det.
Vi får se. Ja. Men ja, jag tänker att ni som lyssnar på det här kan börja med att ta fram en karta på ett eller annat sätt. Jordglob, atlaset i bokhyllan.
Du är magisk, Per. Alltså jag har suttit och funderat på hur ska vi på något sätt engagera lyssnarna i det här, och du sa ju det.
Ja, men telefonen kanske, om du har en kartfunktion på din telefon, så kan du ta fram den och så trycker du in Nairobi eller Kenya. Nairobi är huvudstaden. Och när jag åker till Kenya så flyger jag till Nairobi, för där hänger alla exportörer. Därifrån tar jag mig lätt till kafferegionerna. Och det mesta av kaffet idag växer i den regionen som ligger strax norr om Nairobi. Så om du på din karta tittar på Nairobi och går rätt norrut, så kommer du ganska snart till ett berg som heter Mount Kenya. Det är väl största toppen antar jag i landet. Och precis i regionen mellan Nairobi och all region söder om Mount Kenya är centrala provinsen och den regionen som producerar mesta delen av kaffet i Kenya. Det finns lite i östra tror jag, och det finns en region i västra Kenya, gränsen mot Uganda, som har varit en större kafferegion men som inte är det längre så mycket. Så om man ska liksom gå närmare in på regioner i söder om Mount Kenya där, så kan man försöka hitta Nyeri, Kirinyaga, Embu, Muranga. Och då har man liksom hittat, försökt stava till dem och zooma in närmare, så ser ni landsbygd på kartan och mycket
berg.
Småbruk.
Ja. Det är ganska bergigt, eller?
Det är ganska bergigt. Kaffet här växer någonstans mellan 1500 och 1700-1800. Kanske lite över också, men det mesta är kring de höjderna.
Och för er som inte kan så mycket om Kenya och kaffe. Tänk, om jag säger Kenya till mig själv, då får jag upp ordet kvalitet. Det blir på något sätt synonymt för mig. När jag tänker Kenya. Och det kanske inte är så konstigt, för att det känns som att Kenya har dels har det rätt temperatur för kaffet. Dels så har det rätt mängd vatten, och så är det höjden. Och sen så har den rätt jord som tillfredsställer kaffeplantan, och det på något sätt då skulle kunna bidra till den höga kvaliteten, eller vad säger du, Per?
Ja, men jag tror det. Det finns, kaffet i Kenya har en unik smakkaraktär och en komplexitet i smaken som gör att den är efterfrågad. Mm. Och Kenya har en relativt liten produktion, så efterfrågan är större än produktionen. Alla vill ha, alla rosterier som jag känner vill ha lite kaffe från Kenya. Och om alla vill ha lite så blir det inte mycket över.
Nej, precis. Och det är ju de här faktorerna, eller de här, det är ju bidragande faktorer, det här med höjd, temperatur och regn. För skulle jag ta samma kaffeplanta till Skåne,
då hade den inte växt lika mycket. Det är ju många som tar kaffeplantor från Kenya, mm, just för att den smakar så unikt, och planterar den på andra, inte i Skåne, men andra kaffeproducerande länder. Och det har kanske gjorts de senaste 4-5 åren, så vet jag vet. Så det är väl nu någon gång som det börjar finnas planter som ger skörd, och man försöker ta reda på om man får, kan få samma smak i Colombia med en SL28 som man får i Kenya med en SL28. Ja, men om någon säger SL28 så tänker du såklart Kenya. Du tänker kaffe, du tänker syra, du tänker vinbär.
Mm. Coolt.
Bara spontant så här.
Ja,
konstigt.
Super nice.
Ja.
Om vi går in på hur mycket kaffe Kenya producerar. För vi satt och räknade lite på det innan.
Just det. En av grejerna med Kenya just nu är att Kenya har producerat ganska mycket kaffe. Men när jag har varit nere de senaste gångerna så har det varit mer och mer fokus på att kaffeproduktionen har gått ner. Och då snackar vi från 80-talet till idag, så har det gått ner de producerar 3-4 gånger mer på 80-talet än de gör idag.
Mm.
Och det är en markant minskning.
Mm.
Tänk dig om Sverige hade producerat 4 gånger mindre morötter idag än på 80-talet.
Tror du skulle säga vapen?
Ja, nej, men potatis eller äpplen. Ja. Tänk om äppelskörden hade varit en fjärdedel av där den var på 80-talet. Det kanske är, det vet jag inte. Ja, men det är liksom en markant skillnad. Och Kenya är på 22 plats i produktionsmängden. Det finns 21 länder som producerar mer kaffe än Kenya.
Mm.
Och kenyanska produktionen står för 0,5% av världsmarknaden.
Oh, tjena.
Det innebär att några av de som är större är markant större.
Står de för 0,5%?
Till exempel, om man bara jämför Kenya med Brasilien då, så står Brasilien för 40%.
Men det är helt sjukt.
Visst är det? Jag ska titta i en bok. Jag har en bok som heter Coffee Obsessions, skriven av en tjej som heter Annette Moldvaer. Hon bor i England och driver ett rosteri där. Och i hennes bok så står det att Etiopien står för 5%, Kenya står för 0,5% och Brasilien har jag inte kollat, men det är liksom 40% cirka.
Mm.
Så Kenya har inte jättemycket kaffe, men det är jätteunikt i smaken och alla vill ha det.
Mm.
Och därför så tingar det också ett ganska högt pris.
Väldigt spännande.
Ja, men det är också en sak som kan trigga att skapa en kvalitet. För om ett kaffe har ett högt pris så kan det ju skapa positiva effekter i att öka liksom, eller det, kvalitet kan premieras i det.
Ja, men precis. Det kan ju leda till en ökning av Kenias BNP.
Ja, men och kaffe är nog i Kenya, precis som för de flesta kaffeproducerande länder, en viktig del av BNP och en av de största exportvarorna.
Jag tror det är tredje största exportvaran. Men jag är lite osäker, men jag tror att det var det.
Ska vi säga att vi tror? Ja, men då säger vi att vi tror det.
Vi tror det. Jag är ganska säker på att det var den tredje största exportvaran.
Och nästan allt kaffe i Kenya är tvättat, våtförädlat kaffe. Mm. Det finns väldigt lite av det som går på export. Eller det är väldigt lite som produceras som bärtorkat också kallas för bunna i Kenya. Och det är enbart lägsta kvaliteten som görs som natural för den lokala marknaden.
För nu blandar du två olika begrepp här. Bärtorkat och natural, det är samma sak.
Det är samma sak. Ja. Bärtorkat och natural är samma sak.
Yes.
Och den hittills, allt som gått på export har varit tvättat fram tills typ för 2-3 år sedan när jag första gången stötte på en bärtorkat kaffe från Kenya.
Mm.
När jag var i Kenya i november så var jag på 3-4 olika gårdar som för första gången gjorde bärtorkat kaffe av liksom exportkvalitet av högsta kvaliteten istället för bara restprodukterna för lokala marknaden. För att skapa en bärtorkat för export för att det finns en marknad som efterfrågar det. Det är väldigt roligt. Det är, liksom, det är en utveckling.
Så du menar att bärtorkat är en växande falang i
ja,
i landet?
Men det är det. Ja, det är det. Det är det verkligen.
För att, har jag förstått det rätt så är deras tvättmetod är en bidragande orsak till att det smakar som det gör.
Ja.
Och då vill man ju behålla det. Eller det, om det är nischen.
Om det är nischen så vill man ju pika det.
Man vill ju pika det. Men nu bryter man sig loss på något sätt från det då.
Ja, och det hänger ihop med att produktionen har gått ner så mycket. Och det, och
måste man utöka sin arsenal?
Ja, men lite tror jag. Det hänger ihop där. Men det är väl intressant att någon som har ett land som har som potential att ha renaste, fräschaste, komplexaste tvättade kaffet också vågar sig på att testa en annan processmetod som ger helt andra smaker och en helt annan karaktär i koppen.
Ja, det är coolt. Det är coolt. Vågat.
Ja, vad ska vi mer säga i sammanfattningen? Skörden pågår just nu. Nu är vi i december och den börjar i oktober och håller på fram till egentligen december, kanske in i januari.
Skörden innebär alltså att man samlar in allt.
Man plockar bären från
bären
buskarna.
Bären plockas. Mm.
Första veckan i oktober är vecka 1 i skörden. Mm. Det är skördens vecka 1. Och sen räknar man veckorna som skörden håller på. Liksom. Mm. Och det är huvudskörden. Sen finns det en efterskörd också.
Mm.
För när det blir skörd hänger ihop med när ett regn kommer. För i och med att kaffe växer i subtropiskt klimat så finns det en regnperiod och en torrperiod. Och efter en regnperiod så blommar kaffebuskarna. Efter ett tag så mognar de. Vissa regioner har ett ganska stort regn vid flera tillfällen. Och då får de också flera skördar. Och Kenya är ett sånt land. Så de har en fly crop som det heter. Mm. Med en efterskörd som generellt sett är lite lägre än alltså i volym än huvudkroppen.
Okay.
Eller huvudskörden. Och det gör att kanske den inte får lika mycket uppmärksamhet när man plockar. Och det kanske gör att den inte når lika hög kvalitet. Så då, kaffet som säljs på fly crop är generellt sett billigare.
Vad sa du nu på fly?
Fly crop, alltså flygskörden. Den som kommer flygandes efteråt.
Okay.
Mm. Och den kommer liksom på vårkant i april, maj, juni. Liksom.
Mm.
Så ligger den liksom en lillskörd. Så huvudskörden vinter nu, oktober, november, december. Och lillskörden april, maj, juni.
Spännande. Jag hade ingen aning om att det var två tillfällen. Då.
Nej, de flesta länder har ju inte det. De flesta har bara en skörd.
Mm. Unikt. Ja, coolt.
Ja. Vad ska vi mer säga sammanfattningsvis här i början?
Ja, men om vi sammanfattar det du precis sa då. Kenya våtförädlat främst.
Ja.
Ja, det innebär alltså att det har fått bada en del.
Det innebär att kaffet har fått, du har plockat bären, tagit bort skalet, fermenterat bort fruktköttet i bassänger och sen sköljt bort det vattnet. Och i Kenya så brukar man ha det kallas för en dubbeltvättning där efter att man har sköljt bort fruktköttet så landar kaffet igen i en bassäng med kallt vatten bara.
Mm.
Redan färdigtvättat. Och med en soaking,
en ytterligare
dränkning liksom. Som man tror hänger ihop med varför kaffet är så rent och transparent.
Mm.
Det finns en riskmoment i det för det kan ligga där för länge och bli. Och det kan påverka kvaliteten. Men det finns en potential. I och med att vattnet är så kallt. Det är kanske 12-15 grader eller sånt där. Gissar jag.
Mm.
I och med altituden som kaffet växer på. Så blir det också en konserverande. Mm. En del producenter använder den soakingen under piken på skörden. För att lagra kaffet medan det i väntan på att ha plats på torkborden. eftersom det är fullt på torkborden så kan man lägga kaffet på vänt i vatten.
Det blir väntrummet.
Väntrummet, men det bidrar också till liksom renheten och transparensen.
Och det skiljer sig från andra länder där man inte gör det här då?
Det skiljer sig från andra länder där man inte gör så. Där. Och det här gör man inte alltid heller i Kenya. Utan och det är mer i vissa regioner än andra. Men det är ganska typisk kenyansk grej.
Mm. Som om man säger att det blivit Kenya washed. Då kan man
då har man gjort en extra tvättning efter fermenteringen.
Och så börjar Kenya gå in i en ny era här där de börjar köra lite mer naturlig torkning av bäret.
Ja, precis.
Ja, och så har de två skördar.
Ja.
En huvudskörd och en som du kallar det för flight.
Fly crop.
Flygandes förbi.
Ja.
Bra!
Ja. Bra. Men då har vi liksom, tror jag, nämnt det som vi känner är, eller kan en sak till vill jag nämna. Det här med storleken på bönorna. För ibland när man om man hittar kaffe från Kenya på hyllan i affären, så kan det stå bokstavskombinationer på dem som AA, AB, PB eller liknande, som är ett graderingssystem man använder för att benämna storleken på kaffebönorna.
Mm. Inte kvaliteten, utan storleken.
Nej, det egentligen har det ingenting med kvaliteten.
För man blir lite missledd där. För att jag, innan jag engagerade mig i hela den här kaffesvingen, såg det. Det är klart jag köper A-bönor. Vem fan köper AB-bönor?
Ja, vem vill köpa AB liksom? De kan köpa AA. Det hörs ju att det måste
PB,
vara...
PB, det är bara ren skit, tänkte man ju.
Eller hur? men det betyder är att AA har en tolerans på... Om man...
Tänker ett galler.
Ett galler. Mm. Och som på skala 0 till 20. Där 20 är ett stort hål och 0 är ett litet hål. Där har AA en tolerans på mellan 17 och 18.
Mm.
I sin storleks... på storleken av bönorna får hamna i den graderingen. Mm. Och AB har en lite större tolerans. Jag tror det är mellan 16 och 18 eller 15 och 18. Men... Det har ingenting med hur bra den stor... Liksom, det finns en större variation på storlek, men inte, det påverkar egentligen inte kvaliteten.
Och för er som har missat de tidigare avsnitten, det är ju bra att ha en jämn böna, speciellt när man ska rosta den så den blir jämnt rostad. Du vill inte ha olika storlek på bönorna.
Nej, precis.
Det är därför man graderar dem.
Ja. Och PB som är nästa nivå är en förkortning för peaberry, som är en pärlböna, som är de bönorna som är minst och ofta kommer från bär där bara en böna har utvecklats, så de blir helt runda som en pärla.
De har ingen tvilling som trycker ihop dem.
Precis, och de blir oftast mindre och får en egen gradering. Och de sorterar man framförallt ut för att få bort dem från de större bönorna. Men det finns också en marknad som efterfrågar just de små för att de anses ha en unik smak eller en annan karaktär. Det har funnits myter om att pärlbönan har suttit på bär som att den ena bönan har fått all smaken från bäret och är mer komplext och söt för på grund av det. Men det är ju väldigt mycket
teorin.
Romantik. Det finns inget belägg för den.
Nej, inte än.
Nej, ingen som har, jag tror inte någon som har forskat på att försöka skapa belägg på det.
Ja,
ja.
Coolt.
Men då har vi liksom... Nu har vi nämnt jättemånga saker om kaffe och Kenya.
Nu kan ni mer om Kenya-kaffe än vad ni kunde innan den här podden.
Ja.
Helt enkelt.
Men nu ska vi gräva lite mer då. Var ska vi börja? Ska vi gräva i historia
eller?
Historia är bra, ja.
Vill du börja eller ska jag börja?
Ja, men jag skulle vilja... Jag tycker att du ska börja.
Jag tycker, okej. Okay, då ska jag
hur
gå
kaffet
in i min...
kom dit, tänker jag.
Berättar läge här. Sjunker in i stolen.
Ja, jag ska och sätta mig till rätt och lyssna här.
Okej, okay, så att jag har ju dratt den här historien för många nära och kära. Fått mycket kritik för att det har varit alldeles för rörigt. Så tänker jag ska... berättade lite mer översiktligt och ha ganska högt tempo här igenom. Så om ni inte hänger med så gör det inte så mycket.
Då kan ni bara lyssna på podden en gång till.
Eller fyra.
Kanske man kan ändra tempot i på lyssningen som man spelar i halvfart.
Ja, precis. Så jag drar igenom det hyfsat snabbt men tillräckligt långsamt för att ni ska kunna hänga med. Och så skulle jag ju bara vilja säga att jag är ingen historiker, så ni får ta allt jag säger med en nypa salt plus minus
några år
och lite plus minus några fakta. Så
Spännande.
Per kommer ju gå in med stopp här om jag säger någonting som svävar ut alldeles för mycket. Ja, för Per har inte hört det här heller.
Nej, jag kommer med frågor snart.
Ja. Bra. Vi börjar 1400-talet.
Wow.
Etiopien. Av någon konstig anledning så tar sig kaffe från Etiopien, och då pratar vi kaffeträd eller kaffebär.
Nu ska vi också plocka fram, häng med nu på kartan som ni fortfarande har framme på telefonen eller kartboken.
Ja, det kanske vi ska
och
börja
dra till, zooma in på Etiopien.
Zooma in till Etiopien, men sen är ändå se lite Jemen, för det är dit vi ska nästa steg. Så 1400-talet Etiopien, och så drar vi iväg till Jemen 1500-tal. Där hamnar alltså, där får man med sig lite kaffe helt enkelt. Troligtvis kaffebönor. Och den här vägen mellan Jemen och Etiopien, det är en ganska
sunt där.
Ja, men
sund.
Det är liksom lite bredare än Sverige Danmark, men tänker det är väldigt liten väg, så man förstår att de tog den vägen upp där. Och sen i Jemen, där stannar kaffet i 200 år.
Ja.
Och så blir araberna expert på det. Jättebra. Och sen någon gång 1700 så tar några fransmän då några bönor med sig, eller kaffeträd eller sticklingar, eller om de tog med sig vad ska man kalla det för?
En kvist
till en ö som heter på den tiden, där är tidigt 1700-tal, Bourbon.
Just det. Och det var inte fransmän vilka som helst, de var franska munkar.
Det var franska munkar.
Missionärer.
Precis, och de är ju, det är en historia för sig det där. Så jag får ju upp mig inte så mycket med det. Men tänk Frankrike, det är det viktigaste. Och den här ön som de kommer till, som heter Bourbon, det är en fransk ö. Men nu ska ni ta fram kartan igen. Tänker Afrika, tänker Madagaskar, som är, tänker södra Afrika och så går
sydöstra
Afrika, och så tänker ni gå lite mer åt öster, så har ni Madagaskar, och sen lite till, ett stenkast från Madagaskar, en sån här 700 km stenkast, så har ni ön som heter Bourbon.
Fast som inte heter Bourbon längre, den heter Reunion, va?
Precis, och då är ju frågan så här, varför heter den Reunion? Det har jag tagit reda på.
Vad kul!
Mm. Och då är det så här att precis innan vi hoppade hit nu så pratade vi 1700-tal. På 1700-talet så gör de här munkarna tre försök med att plantera kaffe i Bourbon. Och de lyckas den andra gången, och de lyckas den tredje gången. Och sen så får den här kaffet leva fritt där. Men innan vi går vidare till varför kaffet tar sig vidare, så var det så att i Frankrike så hade man huset Bourbon som regerade under den franska revolutionen, precis innan den franska revolutionen.
Det är de som blev halshuggna.
Precis. 1793 byter man namn till La Réunion, som den heter idag, eller Reunion.
På, alltså ön.
Ön heter Reunion idag. Och varför gör man det? Jo, för efter den franska revolutionen, till minne av revolutionstrupperna och Frankrikes nationalgard, så förenas man och störtar kungadömet Bourbon. Yeah. Och så byter man namn på ön Bourbon. Det kan ju inte heta Bourbon.
Nej, det går inte.
De är störtade. Så det är som att man skulle ta ett gäng revolutionsintresserade göteborgare, och så skulle man gå ihop med livgarde i Stockholm, störta kungen, och sedan skulle man döpa om Gotland till Föreningen.
Ja. Ah.
Det är exakt det som hände.
Det är det som hände.
Det var det som hände. Och den här ön, det måste ni, det är en ö för sig. Det är en paradisö. Det är ungefär
som fortfarande är fransk.
Fortfarande fransk.
Långt men där nere.
Jävla paradis. Alltså det är större än halva Gotland. Så ganska stort. Och så vill jag att ni tänker er Jurassic Park, fast bättre. Grönbeklädda berg, vulkaner. Ja, det är ett fantastiskt ställe för ett litet kaffe att leva på. Där stannar kaffet. 1700 stannar kaffet på Reunion. Och någon gång mitten av 1800-talet så lämnar plantorna för första gången Reunion och tar sig till Zanzibar.
Yeah. Som är Tanzania då.
Precis. Och det är en liten ö precis bredvid Tanzania, men som tillhör Tanzania. Och sen så tar det sig in i Tanzania. Någon gång fortfarande i mitten på 1800-talet. Och i slutet på 1800-talet så tar det sig från Tanzania upp till Kenya och framförallt kanske någonting som heter Tajta Hills. Låter det rimligt? Nej. Det är någonstans vid kusten, sydöstra delen av kusten på Kenya. Så där har vi helt enkelt historien från Etiopien, så gör den ett sånt där halvvarv nästan runt.
Ja.
Ja, det är några hundra år som den här plantan får utveckla sig på.
Och det innebär ju att istället för att kaffeplantan ska gå från Etiopien rakt söderut till Kenya och vara liksom samma planta som kommer till Kenya, så är det egentligen en annan planta som kommer till Kenya än den som lämnade Etiopien. För att den har liksom adapterat, vet du det? Den har anpassat sig till en ny omgivning och växt där i lugn och ro under lång tid. Och precis. Därför den planta som tas från Bourbon till Tanzania är en annan art än den som lämnade Etiopien.
Som alla andra arter som fastnar på en ö, så måste den anpassa sig till livet där för att överleva. Och det är precis det den har gjort.
Och det finns ju, om man tänker kaffe och arter, finns det ju en ganska vanlig art av arabica som heter Bourbon.
Ja.
Och det är ju för att urmodern till den kommer från via den vägen, och inte urmodern. Den andra urmodern som finns är den som kallas för typica, som på något sätt har kommit från Etiopien.
Exakt. Och då vet ni, alla som har stött på Bourbon någon gång när ni handlat kaffe och sett att det här är Bourbon eller något liknande, då vet ni att det är namnet på ett förfallet kungadöme, helt enkelt. Det
visste inte jag. Vad roligt att få lära sig något nytt.
Ja, det är coolt.
Jag gillar den här podden redan.
Ja.
arten, när Bourbon kom till Kenya, så kallades den också för French Mission. Eftersom det var franska missionärer som kom med den. Skulle till Kenya för att frälsa de ofrälste, och ville gärna dricka kaffe medan de gjorde det.
Just det, precis. Ja. Jag har en liten instickare här. Hur kaffet kom till Europa. Jag måste bara berätta det här lite snabbis.
Ja, gör det.
Ja.
Det kommer bli ett eget avsnitt.
Det kommer bli,
här är en preview.
Det här är en preview. Det är tydligen tack vare polackerna.
Är det klart det? Är du helt säker på det?
Ja, det här är en tillförlitlig källa som heter pappa.
Mm.
Som berättar att under ett visst krig mellan turkarna och polackerna, så invaderade polacker turkiska stridsbelägringar.
Uh-huh.
Och där fann de ett kaffe.
Uh-huh.
Eller någonting som var gott att dricka, som då råkade vara kaffe.
Uh-huh, just det.
Och så tog de med sig det till Warszawa, till Wien, och det var så kaffekulturen spreds. Men,
kul, men det är ju den polska skrönan då, för i Sverige så säger man att det var, vad hette han, krigarkungen som tog med sig kaffe från belägringen av Wien.
Lögn? Liksom,
ja, du vet, det finns så många. Det finns så många varianter. Ja, men vi får ju absolut göra ett avsnitt om hur kaffet kom till Europa.
Det blir bra. Jävlar.
Ja, kul, det ser jag fram emot. Jag måste läsa på innan det.
Ja, det måste jag också göra. Men
vart är vi nu i historien då? Kaffet har kommit till Kenya, och vilket år är vi på?
Vi är någonstans 1899 skulle jag vilja säga.
Ja, jag skulle vilja säga 1893.
1893 kom det till Kenya, ja. Precis. Ja, helt rätt.
Men 1899 grundades huvudstaden Nairobi däremot. Och Nairobi var ganska central för kaffeplantagen.
Mm.
För 1890-talet så var Kenya en brittisk koloni.
Mm.
Eller hur? Britterna härjade i Afrika och tyckte bland annat Kenya var deras. Och när kaffet kom till Kenya så var det bara europeer som fick odla det. Det var liksom
the whites,
de vita som fick odla. Mm. Och de hängde i Nairobi och började odla kaffe precis norr om Nairobi i det området som heter Tikka, T-H-I-K-A. Det kan ni också kolla på kartan, Tikka. Vägen som leder norr ut från Nairobi heter Tikka Road, för att den leder till Tikka. Och det är första anhalten. Det var ju då antagligen häst och vagn.
Mm.
Och där finns det ett gammalt liksom kolonialarvsställe där man rastade och vilade, en knutpunkt innan man, där man var tvungen att sova över. Det var en dagstur om man skulle vidare till de yttre regionerna, men det, i Tikka där finns det liksom de stora plantagen av kaffe. Där finns liksom de gamla europeiska planteringarna. Och där finns det idag fortfarande de största, de platser där det är stora producenter är i Tikka. Mm. För att det är ett arv från de första produktionerna som var. Som där europeer ägde mark. Och när Kenya blev självständigt 1963 så blev allt tillbaka lämnat på sätt och vis. Men som med allt annat så fanns det makt och korruption med, så att även om europeerna lämnade tillbaka Kenya till kenianerna, så var det några få utvalda kenianer som fick det mesta av det.
Mm.
Som tog över samma styre fast under kenianskt flagg istället för europeiskt flagg.
Mm.
Så det var fortfarande väldigt stora plantageägare till stor del i den regionen, och för varje generation så styckades marken kanske upp till varje barn, och det blev lite mindre och lite mindre, men det är fortfarande väldigt mycket stora
plantage
där. Ja, mycket. Men det som hände där i början av 1900-talet när europeerna odlade kaffe, så var det ju britterna som ägde marken och ägde kaffet, men det var ju kenianer som jobbade på plantagen och skötte var arbetarna.
Mm.
Och även om inte de fick odla kaffe så gjorde ju de det ändå. De tog med sig några bär och hem till sina gård, för de var också bönder. De odlade majs och de odlade bönor och de odlade avokado och vad tusan de skulle äta. Och så började de odla kaffe och blev också kaffeproducenter. Och det här pågick under ett tag. Några år. Och så i utkanten, det är därför kaffe-regionerna börjar i utkanten av Tikka norr om där kaffearbetarna bodde. Liksom. Alltså spreds det norrut därifrån. Och det blev lite konflikt i vad britterna skulle göra här. För britterna, de hade ju hela Kenya, och helt plötsligt så var det inte bara de som producerade kaffet, men de ville fortfarande få ut kaffet från Kenya till England. Så något var de tvungna att göra. Så 1923 kom någonting som hette The White Paper. Har du?
Alltså lite lätt koll på The White Paper. Det är helt enkelt när man, det var lite som du sa,
att man bestämde att okej, vi kanske att andra också kan få göra det här.
Precis, och andra menar man ju då lokalbefolkningen helt enkelt.
Ja, lokalbefolkningen får också producera kaffe. Vi kan inte ha ensam rätt på det.
Så innan White Paper, lokalbefolkning, nej, gå lägg er. Efter White Paper, varsågod.
Ni får också
göra det.
Men då var man också tvungen att styra upp hur kaffet såldes. För om det skulle exporteras var ju någon tvungen att köpa det av lokalbefolkningen. För innan lokalbefolkningen odlade så var det ju de som producerade, också antagligen de som exporterade och importerade. Det var ett och samma gäng, så att säga. Helt plötsligt kom det någon som skulle producera men inte exportera det, eller inte importera det, för att de var kenianer. Och då skapar man ett auktionssystem som fortfarande är i bruk och som är liksom unikt för Kenya. Och då var vi inne på 1930-talet, 1934-1935, så grundades den kenianska kaffeauktionen, som skapades lite för att britterna skulle kunna fortsätta ha kontroll över kaffet som exporterades, och liksom bli en bra ägande övertagande där.
Liksom.
Och auktionen fungerar helt enkelt så att någon säljer kaffe. Alla som vill köpa har fått chans att prova det, eller få någon idé om vad det är för kvalitet, och budar mot varandra. Och alla som vill köpa det är ju exportörerna. Och här så dök det in lite korruption och grejer. För att det är mycket kaffe som går igenom auktionen. Det är några få som kanske sitter på flera stolar. Och för att minska chansen att någon sitter på samma stol eller flera stolar, så har man satt in lite olika strukturer för vem som får göra vad. Så om du är exportör så får du inte också vara... du får inte vara någon som säljer på auktionen och köper på auktionen.
Mm-hmm.
Det är liksom förbjudet. För att då kan du sälja och köpa av dig själv. Eller man kan liksom fuska bort pengar på fel ställe liksom.
Ja då.
Så det man har styckat upp saker väldigt mycket i Kenya. Så antingen du har kedjan från producent till exportör är att du har en producent. De flesta producenter i Kenya idag är småbrukare som det kallas. Det innebär att de har en och en halv hektar mark med kaffe. Två fotbollsplaner. Och de är del av ett kooperativ. Och kooperativet i sig äger en eller flera processstationer där kaffet tvättas och torkas och fermenteras. Från kooperativet när kaffet är torkat och färdigt så ska det förberedas för export och det görs hos en mill som är där pergaminohinnan tas bort och där graderingarna sker. Man graderar kaffet i AA, AB, PB och så vidare i en nedåtgående skala och man putsar rent och tar bort defekter både maskinellt och för hand. Och millen säljer då kaffet på auktionen via en market agent.
Mm.
Och så är det exportörerna som köper kaffe. Och auktionen är en gång i veckan, varje onsdag tror jag det.
Jaha, så pass.
Under skörden från första veckan i oktober och framåt så börjar auktionstiderna. Liksom.
Man fattar ju att det är många händer som är inblandade.
Ja, det är många händer som är inblandade. Och så alla exportörer får en lista på vad som ska auktioneras i kommande veckan. På onsdagen så kommer en lista på nästa veckas auktion. Och det kommer också en låda med prover. Så de får rosta proverna, smaka på proverna, bestämma vilka de vill buda på, gå till auktionen och sitta där och vänta på bland alla de här tusentals säckarna och lotterna. Vänta på att den där som enda som jag vill bara ha, den ska jag buda på.
Mm.
Sitter de där och trycker på en knapp. $2, $3, $4, $5. Och så är det någon annan som också vill ha samma kaffe så då går priset upp. Eller så är det ingen annan som vill ha kaffet så får det billigt.
Mm-hmm.
Och exportören ska då sälja det till en importör som heller inte får vara samma. Det som händer är ju såklart att något moderbolag har dotterbolag som gör olika saker men inte är samma bolag. Så det finns ändå en del stora aktörer som har... Ja. Det finns sätt att... För att om du som exportör ska kunna få tag på bra kvalitet så behöver du också på något sätt ha en bra relation med en mill som kan producera den eller köpa kaffe från rätt producenter som kan producera. Så att man på något sätt för att få kontroll eller få kunna hitta och spåra och veta att du får det du faktiskt har köpt så vill många aktörer vara med, ha ett finger med i spelet på många delar av leden. Det är liksom inte millarna som tjänar pengar utan det är liksom exportörerna.
Ja, jag förstår. Men då gäller det alltså för den här aktionen att försöka styra det så hårt de bara kan.
Ja, eller styra att ingen sitter på samma stolar så hårt de kan.
Mm.
Sen är det inte allt kaffe går inte via auktionen utan det går att köpa kaffe direkt också, men det är priset på auktionen som styr. Om jag skulle köpa kaffe direkt av en producent så utgår man ändå från det förväntade auktionspriset så det säljs. Om det säljs utanför auktionen så säljs det som det dyraste auktionspriset under den perioden.
Mm.
Så liksom någon sorts snittpris. Liksom.
Om jag skulle åka ner till Kenya så till en mill och bara, hallå.
Jag vill ha ditt kaffe.
Ge mig.
Vad ger du mig för pris, frågar han. Ja, men jag ger dig, vad ligger auktionen på? Den ligger på $5.50 per pund. Du får 5.50. Ja, men okej, säger han. Och sen går auktionen till 4. Ja, det är fortfarande 5.50 jag får betala.
Mm.
För att det är det vi har kommit överens om.
Ja,
och det här är ju skillnad. I och med att den auktionen finns så ligger, och eftersom kvaliteten är unik så ligger priserna en bra bit över världsmarknadspriset som också styrs av en, av, inte av en auktion men av en marknads, det finns ett marknadspris som styrs av kaffebörs med spekulationer på råvarors produktion och tillgång och efterfrågan. Och den börsen sätter ju världsmarknadspriset eller styr vad kaffe säljs för i massa olika länder och Kenya ligger lite utanför det tack vare auktionen.
Mm.
Och priserna kan ligga lite högre där generellt sett. Men än fortfarande fluktuera efter tillgång, efterfrågan och kvalitet.
Ja, Häftigt. Ja. Det var ju väldigt coolt att få reda på hur det fungerar hela vägen från...
Ja, jag tycker det är ju ganska komplicerat. Och jag tycker det är svårt att greppa hur Kenya liksom, hur det funkar, vem som gör vad, för att det är så liksom separerat för att undvika korruption.
Precis. Den här korruptionsbiten, den är väldigt svår att greppa.
Alltså det finns en anledning till, alltså, om man tittar på korruptionslistor så ligger Kenya väldigt högt upp på en, de har en bra placering på korruptions i världen liksom. Det är en del av kulturen. Det har byggts in och blivit en del av kulturen på något sätt.
Har du varit på en sån här aktion någon gång?
Nej, jag har faktiskt aldrig besökt.
Ska du besöka?
Ja, jag måste ju besöka aktionen någon gång. Ja. Jag har hört att det är ganska tråkigt. Mm. Att man bara, ja. Men det måste jag.
Och
det
ska kommer jag du besöka en sån här inom en snar framtid, tror du?
Ja, men det tror jag. Ja, för vet du vad vi lärde oss idag?
Nej, vad lärde vi oss idag?
Per? Att vi bygger två ska till Kenya.
Ja, det är ju helt sjukt.
Helt oberoende av varandra också.
Ja, precis.
Det är ju... nästan så att man tror att det här är uppgjort.
Ja, faktiskt. Du ska vara där något längre, jag ska vara där något kortare.
Ja, jag ska göra en, skolpliktsångest eller skolpliktspanik.
Sweden exit.
En Sweden exit, jag ska göra en swexit. En personlig swexit och passa på att bo utomlands innan min dotters skolplikt börjar till hösten. Så jag och min familj åker till Kenya i februari.
Ah, det är så spännande.
Och stannar till april, maj.
Fantastiskt.
Så jag flyttar, tar mitt kontor liksom och jobbar med rosteriet därifrån. Och bygger upp lite mer kunskap om Kenya och relationer i Kenya.
Ja, det är en dröm.
Eftersom vi ändå köper kaffe därifrån.
Det är en dröm.
Vi är en av dem. Ja, det är det faktiskt.
Du är en av dem. Ska vi se här, Per, vem du är?
I statistiken
så här är...
statistiken. Det är en så här. Det borde vi ha det... som tema.
Du är en av de 8,2% som transporteras till Sverige varje år Kenya.
Procenten av kaffet till Kenya.
Ja.
8% av Kenias kaffe landar i Sverige.
Landar alltså Per.
Jag önskar att jag kunde ha så mycket kaffe från Kenya, men det kan jag inte. Jag gillar verkligen kenyansk kaffe just för smaken.
Ja, jag håller med dig. Det är något speciellt. Varje person som har fått smaka på kenyansk kaffe hos mig har så här...
Det är många som har en så här kaffe, som gillar kaffe, har ju en aha-upplevelse kring kaffe. Mm. Just ofta relaterat till smaken. Och en av mina aha-upplevelser var en kenyansk... Jag drack kaffe, fick en espresso på ett kaffe från Kenya en gång och bara, shit, kan kaffe smaka så här?
Ja, exakt.
Då, ja, men nu måste jag veta mer.
Ja.
Det var en kenyansk liksom,
startskottet.
Syrabomb.
Fantastiskt. Jag brukar beskriva, jag vet inte varför, men jag får någon sorts umami-smak av Kenya-kaffe. Det finns inget som smakar som Kenya-kaffe. Kan man säga att det har en lite umami-smak?
Ja, det kanske.
Att den har den här lite obeskrivliga extra smaken.
Ja, jag har inte tänkt på det, men jag måste tänka på det nästa gång.
Jag
smakar. Men jag, för mig så har kenyansk kaffe mycket just en hög komplexitet. Många olika smaker samtidigt.
Ja, men precis.
En intensitet också. Det är mycket,
man slås
av smakerna när man doftar på och dricker det.
Snacka om att ni som lyssnar nu vill
ha en kaffe från Kenya.
Vet du vilken typ av kaffe det var du drack då? Om vi skuttar in på det. Som
vilken art det var, menar du? Nej, men det vet jag inte. Men jag vet ju vilka arter som odlas. Så jag gissar att det antingen var en SL28, SL32, en Ryru 11 eller en Batian.
Batian, ja. Just det.
Någon av de fyra var det, troligtvis.
För jag har ju lyckats typ fördjupa mig lite i det här med SL då.
Ja, och det tycker jag är intressant. För SL har ju det är den arten som anses vara liksom the shit i Kenya. Anledningen till att kaffet är så gott och unikt är för att arten har vissa inneboende smakkaraktärer. Bönan SL28 och SL34. Och de har ju då, SL är ju inget så här jättespännande namn, men det är ju en förkortning. Scott Laboratory.
Precis, och siffrorna är helt enkelt ID-nummer.
Provrörsnummer.
Ja, så det var en SL1 och den slutade vid SL42.
Ja.
Och just de här två stycken SL28 och SL34 var de som var bäst.
Ja.
Och varför kommer vi till alldeles strax. Men och Scott Lab är ju en förkortning på The Scott Agricultural Laboratories. Som startade, egentligen så startade 1913.
Yeah.
Väldigt långt bak. Och 1913 så slog man upp ett sjukhus.
I?
Kenya. I närheten av Nairobi.
Rimligt.
Första världskriget har vi då. Och sedan så står det tomt efter kriget. Och så någonstans i den kenyanska regeringen så förstår man att det här med teknologi och vetenskap behövs för att sätta ett land på kartan. Så då börjar man bjuda in till att skapa små laboratorium lite överallt i landet. Och därav Scott Lab då. Så det var ett beslut av den kenyanska regeringen då.
Mm.
Som ledde till att man faktiskt tog initiativet för att man ville premiera det här med vetenskap. Ja, man ville utmärka sig. Man ville sätta Kenya på kartan.
Ja.
Man försöker helt enkelt utveckla landet Kenya. Det gör man ju då för att efter kriget är det svårt att driva det här sjukhuset. Och sjukhuset överlämnas till staten. Och staten tar över det. Och helt plötsligt så, eftersom britter var en del av staten, så var det ju britter som ägde det. Och namnet Scott Lab härstammar från en Dr. Henry Scott.
Mm-hmm. Man kan nästan gissa att ja. Han heter Scott, han var inte skotte.
Nej,
han
var Scott. Nej. Ja, men om han hade irländska rötter eller om han hade skotska rötter, det vet jag inte. Men
part of the empire.
Ja, han heter Dr. Henry i alla fall. Och det är därför det kommer därifrån. Alltså namnet. Scotts Lab. Det var han.
Det var han, en snubbe.
Och sen så kom det tre vise män till Scott Lab. Kan du tänka dig? En insektsspecialist, en svampspecialist och en växtspecialist.
Yeah.
Ja, och de då...
Så det fanns inget så här kaffefokus egentligen?
Inget kaffefokus.
Var det inte allmänt?
Målet naturen. Med Scott Lab var att få fart på jordbruket. Genom att utveckla tekniker och så skulle man bidra med sin expertis och träna den inhemska befolkningen i västerländskt jordbruk.
Häftigt.
Det var det.
Och sen det är ju typisk kolonialism.
Det verkligen. Det var så Scott Lab startade. Och då först lärde man upp de vita.
Mm.
Såklart. För det var så man tänkte på den tiden. Och sen så lärde man ut det till den inhemska befolkningen. Och då undrar ni säkert hur kommer Bourbon till Scott Lab?
Ja, hur kommer Bourbon till Scott Lab skulle just fråga.
1931 Per åkte en person från Scott Lab. Vi döper honom till Kenya Nils. Han åkte runt i Tanzania. Han var alltså till Kenya. Och fick upp ögonen för ett träd som hade fina egenskaper, tyckte han. Man tog med sig en del av trädet, eller hela trädet, oklart. Till Scott Lab. Och det här trädet fick slåss mot 42 andra träd. Alltså allt ifrån SL1 till SL42. Och då tittade man på avkastningen på det här trädet. Man tittade på kvaliteten. Hur den klarade av torka. Och hur mycket den klarade av olika sjukdomar. Och då blev det helt enkelt det trädet som fick heta SL28.
Mm-hmm. Så kom från Tanzania.
Det kom från Tanzania. Det var där man hittade det. SL34 valdes också ut. Men jag är lite oklar.
Det var senare som den valdes ut.
Jag tror det.
Och då blev det SL8 som man rekommenderade att man skulle plantera för att den gav en bra skörd och god smak. Och var liksom tålig. Och så planterade alla den tills någon sa men SL34 är också bra. Planterar den också. Så planterar man den.
Precis.
Så... Höll man på så i massor av år.
Jättebra. Och de här träden har ju lite olika egenskaper då. Ja, men... SL34 som vi precis diskuterade. Hög avkastning. Hög kvalitet. Klarar av höga höjder. Klarar av torka. Och även kraftigt regnfall. Men är mottaglig för sjukdomar.
Mm.
Tyvärr. Och SL28 den passar tydligen mellan och höga höjder. Klarar av torka. Och klarar sig många gånger själv utan våran hjälp.
Aha.
Den bara Den är som en sån här liten etiopier som bara klarar sig överallt.
Det är intressant, för när jag var i Kenya för en månad sedan så var jag runt hos lite olika kooperativ och producenter tillsammans med en agronom, Wycliffe.
Hette han Wycliffe?
Ja. Och han visade, de visade runt på vad de gör, hur de producerar, hur de, och så visade, var det flera ställen som hade en liten plätt med, som de gjorde test, en liten testodling. Både för att visa upp sin, kooperativet kunde ta dit sina olika medlemmar för att visa, så här kan ni beskära för att det ska bli bra, så här kan ni gödsla för att det ska bli bra. Så hade de en sektion med de olika arterna som fanns hos producenterna. Som de nyare varianterna som nu senare har tagits fram för att de är mer motståndskraftiga mot sjukdomar. Mm. Som heter Batian och Ryru 11 fanns med. Och så fanns SL. Och han, när han presenterade så sa han, här har vi SL, här har vi Ryru, här har vi Batian. Men, och så frågar jag, men SL, för min del av kedjan är sjukt noga med om det är 28 eller 34 eller vilken art det är. Och han bara, SL, det här är SL. Men vilken SL, han sa, jag vet inte. Det går inte. Jag har varit agronom i snart 40 år. Jag kan inte se skillnad. Du kan inte se skillnad på de olika SL-arterna.
Mm-hmm.
Det finns inte något, liksom, när de är planter så kan man ana lite olika färg på spetsen på löven. De kan vara lite brunaktigare eller grönaktigare.
Mm.
Men när de väl är vuxna så är det liksom ett och samma. Det är SL. Alltså, yes. Jag kan inte säga någon skillnad.
Det var ju skönt att Wycliffe uttrycker sig på det viset.
Det är jättehärligt. Jag älskar den slentrian när det finns en sån annan del som är så långt ifrån, en annan del av kedjan som är så långt ifrån jorden som kaffet växer i, som är jättenoga. Alla andra bara chansar, liksom, de vet inte. Och det spelar ingen roll enligt honom.
Vi romantiserar SL
väldigt, väldigt mycket.
Ja, men det viktigaste, om jag får säga mitt om SL då, det är att med största sannolikhet så är det ett bourbonkaffe, alltså ättling från bourbon. Det är väl det som är det viktiga.
Bourbonrot,
ja,
liksom.
Ja, exakt. Så att jag får väl hålla med Wycliffe då. Skitsamma vilken SL det är. Det viktigaste är att vi kan dess historia.
Ja.
Och att den funkar.
Och det är ju just de här SL-arterna då, som man, producenter i andra länder, har tagit med sig från Kenya, eller frön från Kenya, för att plantera i Colombia.
Guatemala, trots att de är sköra.
Trots att de är sköra och mottagliga för sjukdomar, så har de en eftertraktad smak som gör att de ändå är värda att satsa på.
Det låter som en liten saga. Så här, otroligt, otroligt vacker, men får sitta låst i ett litet slott för att den blir lätt sjuk.
Ja, stackaren.
Ja. Ja.
Men spännande.
Eller hur?
Ja.
Så vem visste att Scott Lab var från början ett sjukhus? Ett fältsjukhus. Första världskriget. Och att det kom tre vise män. Och
som hade sina fält som de fick grotta ner sig i.
Ja, ganska i stora fält till slut.
Rätt så stora fält. Svamp, insekter och planter.
Så SL står för Scott Lab. Och numret som enligt Wycliffe inte spelar någon roll är helt enkelt bara ett serienummer.
Ja.
De är jävligt goda.
Ja, så är det. Mm. Och de andra arterna som nu planteras, och de arterna som planteras är det som Kenyanska kaffeinstitutet rekommenderar att man ska plantera. En kaffeproducent väljer utifrån de rekommendationer de får. Världsbilden är liksom inte så mycket större, utan kunskapen för hur man ska producera som kaffeproducent kommer från staten och det Kenyanska kaffeinstitutet. Och när de säger att nu ska vi inte, ni kan gott plantera SL om ni vill, men ni ska veta att de är sköra. De ger god smak. Nu har vi tagit fram en annan art som heter Ruiri 11.
Mm.
Som är bättre. Den är mer motståndskraftig mot sjukdomar och ger också en bra skörd. Den har en hög avkastning. Den fick ett sisådärt mottagande av marknaden, köparen, för att de tyckte att smaken inte var den brukar vara i Kenya. Den smakar inte det där goa, nippriga som vi gillar med Kenyans kaffe. Vi gillar inte Ruiri 11. Och sen efter ett tag så blev inte den så populär bland producenterna heller, för att den var inte så motståndskraftig mot sjukdomar. Och då kom det ett ny art som heter Batian, som är väldigt vanlig och generellt sett, det är lite olika vart man går. Vissa ställen har i princip bara SL Och andra ställen har i princip bara Ruil 11 och Batian planterat, för att de har planterat det som rekommenderas och det som är mest motståndskraftigt, för att det gör störst avkastning och är säkrast ekonomiskt, helt enkelt. Och Batian har fått ett lite bättre mottagande både hos producenter och hos köpare, för att det hänger lite ihop med man får, det är en annan art. Den får vad man har börjat lära sig där och med andra ställen också, där andra länder som har infört en ny art som är motståndskraftig, har man märkt att mognaden sker lite annorlunda. Mm-hmm. Att man får se lite på mognadsgraden på bären på ett annat sätt än andra arter. Och det är ju ganska självklart egentligen.
Och då tänker du på den här färgskalan?
Man tänker på färgskalan, ja. Att liksom Batian kanske ska ha en lite mörkare röd färg än SL när den plockas, för att ha rätt sötma och ge den goda smaken.
Coolt.
Vad det verkar. Så verkar det vara.
Häftigt.
När jag pratar med folk där nere som odlar de här grejerna. Visst har vi varit inne på myter?
Inte idag, va?
Jo, men jag sa, men det här är en myt. Att pärlbönan, det var inte så mycket med Kenneth, att pärlbönan var en... Och jag tycker att Wycliffe spräckte en myt också. Han sa att SL, liksom, arterna inte går att se skillnad på. Och jag tror att hans erfarenhet som agronom är större än min erfarenhet som agronom. Så han har liksom lite veto där. Liksom.
Vi får liksom arbeta utifrån vetenskapliga bevis och beprövad erfarenhet.
Jag tycker beprövad erfarenhet är väldigt bra.
I det här
bra.
Fallet så är det beprövad erfarenhet som får segra. För vi har inga vetenskapliga bevis.
Men när du och jag är i Kenya i vår så kan vi undersöka det här närmare.
Ja, om det blir i vår. Jag vet inte om jag kommer till våren.
Nej, vi får se.
Vi får se. Men ja, det hade varit
kul. Jag drar ner till våren, får vi se vad jag hittar.
Ja, spännande.
Det vi kanske inte har... Vi har ju pratat om att kaffet växer i centrala Kenya. Och det är där jag har varit och besökt kaffe. Men det som håller på att hända nu för att... Kenya vill få upp sin produktion.
Ja.
Man tycker inte att det är okej med en sån stor minskning av produktionen.
Men att den
minskar beror på flera olika saker. Dels att det inte alltid lönar sig att vara kaffeproducent, så folk växlar om till andra jordbruk.
Mm.
Men också att Nairobi och den liksom urbana regionen växer så expansivt att de regioner som ligger närmast stan har större värde som, för att sälja till bebyggelse istället. Det lönar sig mer att bygga ett hus än att odla kaffe.
Uh-huh.
Därför växlar många av de regionerna om. Så folk, många gårdar som har kaffe i Tikka lägger ganska lite energi in i jorden, för att de väntar på rätt tillfälle att någon bostadsbyggare kommer och lägger ett bud och så säljer de marken. Och så har de gjort en vinst och så går de och gör något annat.
Mm.
Det är en av orsakerna till att kaffeproduktionen har gått ner.
Staten borde gå in med något bidrag till... Till de
staten äger nog mycket av den där mark som de som köps upp, jag tror jag.
Fan.
Men det är en region som har väldigt stor potential för kaffe är västra Kenya mot Uganda,
ja,
och Lake Victoria.
Ja, det växer det
redan. Där växer en hel del redan. Men där kommer det växa mer och mer också. Och det läggs väldigt mycket fokus bland importörer och köpare som vill ha kaffe från Kenya och känner att tillgången är för liten. Under de senaste åren så har mycket fokus lagts på att utveckla produktionen i västra Kenya. För eftersom den är mer isolerad, eller den är mer isolerad än centrala, som har en bra väg från Nairobi och lätt med transport, och så är den också mindre utvecklad. Mm. Den är fattigare. Det är inte lika lätt att få en hög kvalitet därifrån. Jag vet, det tingar inte heller så lika högt på auktionen.
Nej.
Men att utveckla det så att kvaliteten kan öka och nå de förväntningar som finns på Kenyas kaffe är ett arbete som sker väldigt stor utsträckning just nu. Och det kan också göra att produktionen går upp, helt enkelt genom att fler regioner odlar mer kaffe.
Mm.
För de regioner som är i centrala kan inte odla mer än vad de gör. De odlar mindre och mindre för att de mark säljs av, och därför behöver andra regioner skapas eller startas eller störtas upp igen.
Ja, just det. Och de västra delarna har väl rätt höjd då, antar jag?
För, ja, de har rätt höjd.
För de nordliga delarna är alldeles för platta, eller?
I norr är det väldigt torrt och grejer, då.
Okay.
Du har ju kanske Du, mot norr så har du ju Sydsudan, Etiopien och så har du lite Somalia, nordöst. Och där är ganska, det är mycket, det är säkert bergigt, men det är säkert fel klimat.
Ja. Så både en ljus och mörk framtid för Kenya, ja, men när det kommer till kaffet.
Ja, Kenya kommer ju antingen så kommer ju produktionen minska ännu mer och bli minimal i Kenya. Mm. Och om kvaliteten också sjunker så att den inte har den unika smaken på världsmarknaden, så kommer ju priset sjunka, så kommer det bli mindre attraktivt att odla, så kommer den sjunka igen ännu mer.
Mm.
Men om kvaliteten och den unika smaken kan hållas kvar och ökas eller bibehållas, så kan ju priset ligga kvar eller öka också, ja. Om produktionen minskar, för att efterfrågan ändå vill ha, det finns en marknad som vill ha den där kenyanska godbitarna.
Så om Kenya vore en aktie, så skulle den vara en sån här liten högriskaktie.
Det skulle vara en högriskaktie.
Ja, ja, just det. Och man skulle vilja ha en.
Men jag skulle köpa den.
Ja, det skulle jag kanske och, också.
Ja, tror jag. Ja. Jag tror på den. Ja. Jag tror den har en plats.
Om du vill köpa en lågrisk aktie, så köper du en brasiliansk.
Ja, det blir ingen avkastning. men den är trygg över en lång tid.
Ja. Nice.
Ja.
Nu ska jag berätta för er vad ni ska göra. Ni ska smaka på Kenya-kaffe. Ni ska åka till Kenya. Och ni ska också åka till Reunion, tycker jag.
Ja, det hade jag velat göra.
Ja, åk till Reunion. Och bara, googla inte ens Reunion, bara åk.
Undrar hur man gör.
Air France.
Ja, det är klart. Ja, vad härligt.
Ja, så ska ni få se hur SL skapades.
Se till att år 2020, se till att dricka minst en kopp kenyanskt kaffe.
Under hela året. Ja, en kopp.
Ja, men minst en.
Har vi så liksom låga?
Ja, men det är väl en bra, man ska ju sätta ribban där man kan klara den, tycker jag. Jag har tillgång till kenyanskt kaffe. Det är lätt för mig, men jag tror inte det är liksom helt självklart om man går på ICA. Liksom.
Där slog du huvudet på spiken. Säg att jag är en kaffeälskare, men jag känner bara till livsmedelskaffet. Och så hör jag på detta och så tänker jag, okej.
Okay, hur tusan ska jag göra nu?
Ah, vad ska jag göra? Berätta. Vad gör jag?
Jag vet inte.
Nej.
Jag är
Men så här, kan jag googla så här?
Ja, men du borde kunna googla kenyansk kaffe.
Ska jag göra det en gång?
Kaffe från Kenya. Kaffe. Och så kan du hitta någon webbshop någonstans som säljer antingen kaffe från stora rosterier eller små rosterier som specifikt säger att det här kaffet kommer från Kenya.
Ja, och nu snackar vi inte om någon jäkla blandning här.
Ja, det kan vara väl en Brasilien blandning.
Ja, men nej.
Eller en Kenya blandning.
Liksom. Vill jag inte.
Det ska inte vara blandat med kaffe från Etiopien. Men det ska vara blandat med kaffe från Kenya.
Okej, okay, jag har googlat kaffe från Kenya och det första som kommer upp är Lovebergs. Har du Kenya kaffe?
Jag har massa kaffe från Kenya.
Har du det? Kan man köpa kaffe från dig?
Man kan köpa kaffe från antingen specifika kooperativ eller från en blandning med flera olika lotter från Kenya. Flera olika partier, kenyanska partier. I en härlig blandning.
På ditt kaffe, skriver du ut vilken SL det är, eller?
På de kafferna som kommer specifikt från kooperativ skriver jag ut vilken SL det är och vilken vem som producerat det, vilken växthöjd och vilken process.
Kommer du ändra det i framtiden och skriva SL?
Jag blev väldigt
whatever
sugen på att ändra det när jag pratade med Wycliffe, så blev jag sugen på att ändra till bara SL.
SL.
Jag tyckte det kändes befriande att det inte var så specifik.
Fantastiskt.
Så jag tror att jag ska ändra till SL.
Ja. Och så kanske en liten asterisk under.
Okay.
Och så stjärna och så under till någon. Men alltså, hänvisning det är väldigt, till honom.
Eftersom i princip alla odlar både SL och Ruri och Batjan, så kan man ju skriva SL, Ruri, Batjan på alla. Sen är det svårt att veta om det är 30, 20, 50 eller om det är 90, 50.
Nej, precis.
Alltså, fördelningen är ju väldigt svår att kontrollera och veta om. För de flesta, eftersom det mesta kaffet kommer från kooperativ, så du har mängder, hundratals små producenter som blandar sina lotter med varandra.
Mm.
Men det finns också ganska, och så finns det de där stora plantagen och storgårdarna som var i Tikka och nära Nairobi, men så finns det också en del relativt så här, smågårdar, men lite större än de vanliga, som kanske har 5 hektar eller 10 hektar mark, som kan producera sitt kaffe separat från, från kooperativet.
Mm.
Och de, där har det ju större kontroll över, eftersom det är en producent, vilken art det är. Då går det att styr, veta mer exakt hur mycket det är av varje art. Eller så där. För det går att hålla separat kanske.
Hur mycket av din resa kommer bestå av att besöka olika kaffekooperativ och kaffe Kenya Nils?
Jag kommer nog, eftersom skörden redan är över när jag åker ner, så är störst, de flesta anledningarna att åka och besöka för att påverka någonting ganska liten. Men jag kommer ju vara där inför Flycrop.
Ja.
Och så jag tror att jag kommer göra flera olika turer upp mot kafferegionerna söder om Mount Kenya i centrala. Och jag hoppas verkligen att jag får besöka västra Kenya och producenterna där för att se skillnaden.
Kommer du vara aktiv på sociala...
Ja, det hoppas jag också att jag kommer vara.
Medier, så vi får följa din resa, vi som inte är i Kenya just då.
Ni som inte är i Kenya i 3 månader i vår kommer kunna se en och annan bild, tror jag, på minst ett Instagram-konto.
Ja, vad bra. Vi vill ju, och jag talar för alla nu, vi vill gärna se en bild från kaffeaktionen om du är där.
Ja, jag lovar.
Gud nåde dig om du inte tar en bild.
Jag lovar. Jag lovar att besöka den, jag lovar att ta en bild.
Ja, härligt.
Redan i februari.
Ja, det är underbart.
Ja.
Nästa gång vi ses så lär det dröja.
Ja, antagligen om vi inte ses i januari.
Om vi inte ses i januari, vi får väl försöka klämma in något då.
Vad ska vi prata om? Om vi ses i januari, vad pratar vi om då?
Kaffe Europa?
Historia, ja, Kaffe Europa. Ja, Kaffe Europa. Det sa vi, det här är ju ett eget avsnitt. Det ska bli jättekul. Jag har ju ingen riktig koll på den...
Nej.
Historien.
Vi kanske kan bjuda in en
historiker.
En historiker. Jag känner en historiker, han heter pappa.
Ja, jag tänkte någon annan, ja. Ja. Oberoende.
Oberoende källa, ja
en
visst.
Opartisk källa.
Jag ska se om jag kan leta fram en sån.
Som också hinner träffa oss i januari. Vi får se.
Vi får se.
Spännande.
Häng kvar i några månader.
Och om vi inte ses i januari så kanske vi kan prata på... Över internet. Avsnitt, menar jag, borta. Tekniken är ju fantastisk nu. Ja. Man vill inte sitta i samma rum som vi gör nu och se på varandra.
Det blir ju bättre, men alltså, det, alltså ja. I krig duger det ju allt.
Jag tänker att om det är någon som lyssnar nu och tycker att det låter häftigt med att vara i Kenya länge, och då borde du passa på att ... så kan du kommentera på en av våra bilder på Instagram. Bara kaffe heter väl kontot? Bara kaffe.
Bara kaffe.
Bara kaffe heter kontot. Eller på Facebook bara kaffe podcast. Eller bara kaffepodcast@gmail.com. Och säga, men det här, du, tänk på, kan inte du? Och så vidare.
Eller
för
till
att
med...
jag behöver nog inspiration. Jag är så dekadent med Kenya, för jag har varit där flera gånger och tycker att kom
igen. Du är så målad.
Och så jag behöver en noobs entusiasm för att fatta vad som är så häftigt med det jag ska göra nu.
Ja, ge Per perspektiv på sin resa här nu. Och skriv gärna till oss, vill ni vara med på podden vid något tillfälle, så hör av er till oss också.
Ja.
Så kan vi kanske lösa någonting. Nu vill vi med och prata om något som ni brinner för, som har med kaffe att göra. Vad säger du om det? Det
låter som en magisk inbjudan.
Ja. Bra. Skriv.
Vi hörs. Tack för att ni lyssnar.
Tack. Ha det gott. Hej.